Stor påskeutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får ekstra blad med de beste rådene til påskefjellet, og du får med praktisk turbestikk. Blad er proppet med gode reportasjer, og du kan lese vår store test av 8 turbrennere. Blad kjøper du i din nærmeste butikk eller bestill et abonnement på bladkiosken.no.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør i Villmarksliv, jakt og åtenfiske. I dag skal vi snakke med en legende innen jakt og skyting og ammunisjonsproduksjon i både Norge og også Norden, vil jeg si. Kenneth Skoglund. Du var sentral i Norma i en årrekke. Du en fremragende skytter med blant annet 2 OL-deltagelser bak deg. Allsidig jeger. Og du en av 3 som min kollega Jørund Lien peker på som sitt forbilde. De 2 andre var for øvrig Nils Kvale og Svein Solli. Og Kenneth, når startet din interesse for våpen og skyting og jakt?
Ja, det var ganske tidlig. Det var vel en 8-9 år som jeg begynte med konkurranseskyting. Det var med den gangen med Mauser og baneskyting og feltskyting.
Ok.
Så det begynte tidlig.
Ja.
Og sen gikk det videre. Jeg skiftet vel over til viltmålskyting, elgeskyting først, etter når jeg var en 17-18 år, og deretter så fortsatte jeg med å skyte på løpende viltmål, da, som var mer en internasjonell gren.
Ja, ja. Og der gjorde du det jo veldig, veldig bra med som sagt, innledningsvis med 2 deltakelser i OL, både i Montreal i 76 og 84 i Los Angeles.
Ja.
Og du var jo også uttatt, har jeg hørt, til OL i Moskva i 80.
Ja, det var jeg. Men på grunn av politiske skjel, da, så boykottet jo Norge, ja. OL. Så det klart at den la ned mye, mye jobb og mye trening og liksom skulle prikke formen til akkurat det OL-et. Og så får du beskjed kort i førveien at nei, vi reiser ikke til Moskva. Og det er jo litt ergerlig på sin måte, men jeg skjønner jo, skjønner jo politikken, da.
Ja, ja.
Det var jo den kalde krigen som høvd på da, så ja, sånn er det.
Ja, ja, ja. Og du gjorde det jo veldig bra også i 84 i Los Angeles, så da var du ikke langt unna toppen.
Nei, det gikk ganske bra. Jeg var i god form den tida.
Ja, ja. Du havnet på 6. plass.
6. plass ble det til slutt, ja. Så det gikk bra.
Bare sånn av ren nysgjerrighet. Den perioden hvor du trente mest, Kenneth, hvor mye trening, hvor mange skudd løsnet du i løpet av 2 år da?
Ja, det var mye.
Ja.
det var mye. Jeg tror jeg regnet på det i vending at jeg skjøt en cirka 30.000 skudd i året.
Å, du far.
Og før OL i Los Angeles, da, så var det jo en annen tidsrytme borte i USA enn det her. Så da begynte jeg å trene på morgenen før jeg reste på jobben. Så jeg var oppe sånn klokka var oppe 3:30-4, og så startet jeg å skyte. Jeg har egen bane her da, som jeg trente på. Og det viste seg jo det i starten at Jeg traff nesten ikke innom ringa på grisen, men alt ettersom jeg trente flere dager, så kom jeg fram til at den morgonträningen, det var faktiskt det som gav, som jag sköt bäst på.
Oj.
Jag sköt en kanske en ja 200-300 skudden och sånt innan jag reste på jobb, och så jobbade jag och kom tillbaka hem igen och sköt en 300-500 skudd då på eftermiddagen. Det var mycket skjuting.
Rätt, alltså du stod upp grytidigt eller på nattmorgon för att förbereda kroppen, ja, på hur det var att skjuta, ja, på det tidspunktet.
Ja, och när du då reser över och får den här tidsförskällen där, så är det ofta att man måste liksom akklimatisera sig.
Ja.
Men kan en förebygga det lite i förvägen, så det var det jag gjorde då, så det gick väldigt bra det. Det var en väldigt fin, jämn övergång.
Ja, ja.
För han kommer dit kanske 3-4 dagar före han ska skjuta, och så blir skjuter helt i örska. Det går inte det. Så det gick väldigt bra.
Men det fortäller ju mig att du är väldigt metodisk då, med andra ord, i tillnärmningen din till både träning och skjuting.
Ja, man måste ju pröva allt som en tror kan ge bättre resultat då.
Ja.
Det är ju sånt det.
Ja, for det ikke mye som skiller de beste fra de neste beste i en OL.
Nei, det ikke. Det ikke.
Hvordan havnet du i Norma, Kenneth?
Ja, det var, jeg gikk en verkstadsskole, heter det, i Sverige, som to års utdanning for å bli mekaniker, sveiser, dreying, resning, allt detta här med maskiner. Och så trängte de då folk på Norma. Så det syns jag var väldigt intressant, för jag var självklart intresserad i skjuting och jakt och hela den biten. Så jag syns det var väldigt trevligt och fint att den kom in där då. Och så där jobbade jag med det i 1970. Tänker jag det var, och fram till 90-talet med att reparera maskiner, och vart liksom känd med hela produktionen ifrån en liten bricka till färdig patron då.
Ja.
Och de maskiner som då producerar detta här. Så det ofta det har varit haveri på de maskiner som måste skruvas här och reparera, och så det var jobben där. Och så vart jag förespurt då om jag ville starta på marknadsavdelningar på 90-talet. Jag tror det var 92-93 och sånt, ja.
Ja.
Och det syns jag var okej. Så då hade jag hand om marknaden i Skandinavien på jakt och skytte, som det heter.
Mm.
Och ja, jag jobbade fram till det nog för en par år sedan när jag gick i pension då.
Ja, ja. Och på marknadsavdelningen, vad var stod jobben av där?
Nej, det var till att sälja produkterna, ja, som typ till Norge då. Det var ju Norma AS som var importerat och ammunition i Norge. Och Sverige då hade flera distributörer, så det var till att sälja fram till det, och så var med på mässor självföljligt och visa fram produkten. Så ja, var mässor lite överallt då, både inland och utland, IVA-mässa och Short Show i USA och det så här. Samtidigt då fick en då se vad de andra hade och lanserade på marknader, så det var ju intressant.
Ja, ja. Håll det på att säga, vad har nordiska eller norska och svenska finska jägare, har de andra krav till ammunition än andra områden i världen?
Ja, det är ju lite forskjellig då. Vi har ju detta här med anslagsenergi på storvilt då. Och den är ju likt, kan du säga, i de skandinaviska länderna. Men kommer du till Australien, England exempelvis, eller USA, så är det lite forskjell da. Det liksom ikke de kravene ute du bruker stort sett det du har, men de kan da skjute med lette kuler og høy hastighet, og vi har ute her i landet ikke lov til å bruke så lette kuler da, som de bruker da.
Nei.
Men det fungerer jo begge deler, det er bare at den må bruke huden når den skjuter, så den ikke skyter med lette kuler og dårlige vinkler, det går ikke.
Nei. Jeg tenker på Norma Oryx, en fantastisk suksess, og den mest brukte jaktkula i Norge de siste mange årene.
Mm.
Når dukket ideen til den opp, og hvordan var prosessen fra idé til ferdig produkt der?
Ja, vi har jo produsert, kan du si, konvensjonelle kuler da. Vi hadde Alaskan som en gammel tradisjonskule, og så kom Vulkan i 1980. Og vi skulle ha fram noe nytt på markedet da, så kikket vi over og så at det var en del amerikanske produsenter, som små produsenter som hadde laget kuler som sammenlodde med bly og mantel. Og da tenkte vi at det må jo være tingen å ha sånne. Så vi testet noen sånne kuler og skjøt i gelatin og så at de fungerer bra, de virker bra. Så ja, konstruerer vi Oryx-kula på den måten, og at vi drog fram en kopp med kanskje litt tjukkere mantel enn den tradisjonelle vanlige kula, og så la bly i koppen og smelte dette her sammen i, ja, så den ble fylt med bly, kan du si, som da fest imot mantel. Sen har det ett medel emellan det då, så hade ju som gör att det biter i mantel, kan du se. Och det fungerar bra. Sen formar kula efter det och gjorde färdig då. Så den långa manteln då som var, kan du se, cirka en tum lång då, den var fylld med bly och så klämde vi ihop spissen och formade detta till slut då. Og det gikk veldig bra, ja, vi fikk veldig bra respons på det, og vi hadde jo ute, sendte jo med sånne som var ivrige jegere og reste rundt omkring og jakte, så da fikk de prøver å seire kulene på jakt og se hvordan dette her virker, og de var veldig fornøyde.
Og da fikk dere tilbake kulene og kunne måle restvekt? Og...
Ja. Og restvekten lå jo ganske høyt på Oryxen, som hun gjør i dag, og ligger på, kan du si, rundt lenger, rundt 90-95%, men kan si 90%, da, det er ganske vanlig på den kula.
Mm. Mm.
Og det er vanlig blyspisskule, den kanskje lå da på en 60-70% bare. Og det som er fordelen med Oryx, det er jo det at det blyet henger kvar i mantel, mot en konvensjonell kule, det kan bly og slippe mantel, så du får separasjon med bly og mantel, og hvis jeg treffer harde ben og sånne ting, da, så kan det ikke gå så bra. Skjuter du da til eksempel skrått forfra med ikke-bondet kule, så kan det skje. Det går som regel bra, men det kan skje at det deler seg, og da er det ingen av delene som går inn i vitale deler, og da har man ett problem med en skarskyting och eftersök och så vidare.
Mm.
Om jag nu tänker på älg då, som är lite större.
Ja. Hur många var det involverat i den processen med att laga den kula?
Nej, vi var väl en 4-5 man, kan du säga. Si. Det var en som heter Christer Larsson som var, ja, kunde mycket om det här. Så han var med i detta och jag var med och var intresserad och syns att vi var på rätt väg då för att lansera något nytt. Vi var ju först på marknaden, kan du säga, som stor industri då, för att producera i lodde blykula.
Mm. Mm.
Men nå i ettertid så har det jo kommet mange andre på markedet som også har loddekuler.
Mm.
Det som er det fine med Oryxen, det er det at det er inget antimon i blyet, og det gjør det at blyet blir mye segere, og det da spruter ikke blyet ut i små partikler, utan det henger kvar på mantel det meste. Så det er veldig bra. Mange av oss her andre produsenter har antimon i blyet, og da får du mindre restvekt helt enkelt på kula.
Og for de som ikke er så inne i det, antimon, hva er det?
Og det er noe som er blandet i blyet som gjør at det blyet blir hardere.
Ah.
Så dette blyet i en Oryx, det er veldig mjukt. Det er rent bly, helt rent bly. Og da legger de i antimon for å bli hardere, så det blir liksom stabilere på den måten da.
Skjønner.
Men så har du problemet da når du skyter imot ja, typ et ben eller sånt, da splitter flyger ut og
blir fragmentert.
Det blir fragmentert en del av det da. Så jeg syns personlig at det er rene blyet, kuler som er med rent bly og bonde, det er og de bedre med kulene.
Mm. Bare mens vi snakker om Mormorix, hvor lang tid fra ideen dukket opp hos dere, gikk det til den var i produksjon?
Ja, jeg tenker det var cirka 2 år, kanskje.
Ja.
Omtrent 2 år, tenker jeg var. For han ble lansert på markedet i 96. Jeg tenker vi begynte med den i 93-94, kanskje 2,5 år da.
Det er egentlig en ganske rask prosess, er det ikke det?
Jo, det er en rask prosess, og vi måtte jo da bygge maskiner, kan du si, som før den bondingsprosessen, og det tar jo tid da, det gjør det. Men vi har jo veldig flinke håndverkere på Normar da, som fikk til dette her, så rite konstruksjoner og vi har samme maskiner enn i dag når vi produserer som vi tog fram den tiden.
Mm.
Og det går på induksjonsvarme, kan du si, at mantlene ligger i en beholder, kan du si, et keramikblokk med bly i, og så går det inn på induksjonsvarme, så du kan styre dette her helt nøyaktig. Så når mantelen forlater induksjonsvarmen, så kan du se at det da liksom grepper blyet mantelen veldig fint. Da.
Korrekt.
Så den prosessen er veldig, veldig bra. Jeg har faktisk aldri sett det kule som har slapp, alltså en orykskule som har släppt bly och mantel. Det var en som lämnade mig en reklamation på dessa kulorna i 93 och sa att detta här, den här oryksen, den fungerar inte.
Nej.
Och då visste det sig att han hade köpt ett pack kulor som man menade var oryks. Men egentligen så var det Alaska. Så. Och det hade ju mantel, för han hade skutt i nacken på den här älgen. Och det hade bly och mantel delt sig då.
Akkurat.
Och då visste det sig att det var Alaska. Jag fick kula och jag såg direkt att det bakparten på kula var... Det var ingen Oryx alltså. Men sån är det. Men de kan ju bli väldigt deformerade, sån orykskulor, och hvis du träffar ben så är det inte beständigt att de ser ut som en fin sopp, men de hänger samman i alla fall och gör jobben.
Mm. Hvor fort skjønte dere att dere satt på en kjempesuksess när dere hade lanserat Oryxen?
Ja, det märkte vi ganska fort, och speciellt det markedet som snapper detta här först, det var Norge.
Och var det
ja. Det var Norge.
Så nu var vi först ute med.
Ja, svensken han är lite annorledes, för han ska vänta och se och höra om någon har brukt det och så vidare. Men nordmennene, de hopper rett på at, og kanskje mye til det at de har lest en del amerikansk litteratur om, ja, om kulejakt og alt dette her, så de visste, skjønte hva bonding til kuler var for noen ting.
Ja.
Og når de da prøvde så var de veldig fornøyde, og så gikk ja, djungeltelegrafen blant jegere, og det var en del artikler i blad om dette her, og det gjorde at det ble veldig godt lansert og godt mottatt av jegere.
Mm. Spennende.
Og Jørund, vet jeg, hadde med kuler og gjorde noen artikler om dette her. Han viste kuler som han hadde skutt vilt med, og det gikk jo hjem til han. Han er jo en guru i Norge.
Mm. Så sånn helt sånn generelt, Kenneth, nå har vi jo snakket mye om akkurat den ene kulekonstruksjonen, men hvilke krav er det vi i nordisk jakt stiller til jaktkule?
Ja, det er at hun skal ekspandere bra, forholdsvis lett, og samtidig ha dybdevirkning.
Mm.
Med tanke på litt større vilt nå, det er jo elgen kanskje som er størst her, og hjorten, kronhjorten, som er de største. Og da må det ekspandere på rett måte, og sen samtidig så skal det penetrere rett, kan du si, så ikke kula vinkler om det tar i et eller annet.
Mm.
Og det har litt da med restvekta når det åpner opp, så at du holder vekta og holder formen, så får du en fin penetrasjon. Og den penetrasjon, eller den ekspansjon, den skal skje som regel i lungeregionen. Og når du skyter elg, så skal det ikke ekspandere i skinner, og det skal heller ikke gå så langt som det ekspanderer i bogen på andre siden, utan det skal skje inne i lungene. For får du en sjokk inne i lungene, så får du relativt korte flyktstrekker.
Mm.
For da mister de lufta og går i bakken.
Går på blodtrykksfallet?
Ja.
Mm. Jeg tenker litt på den her kulerevolusjonen, som jo du og Norma i aller høyeste grad var en del av den. Jeg vet ikke om jeg sier at det startet på 80-tallet en gang. Denne utviklingen mot bedre, kvalitativt bedre jaktkuler.
Ja, du kan si at vi begynte jo med Vulkan i 80, og den var jo ny da, i forhold til de andre kulene, Alaskan og vanlig blyspiss som vi hadde. Men det var jo Oryxen som liksom var suksessen på 96 da den kom, ja. Og fremover. Så vi har hatt veldig, veldig bra respons på den.
Og parallelt i våpenbransjen, så alle de store, det var noe som skjedde på 80-90-tallet, alle de store kuleprodusentene våkna jo på sett og vis.
Ja, ja.
Og kom med det ene etter det andre, som vel brakte kvaliteten mange steg fremover, sånn sett under ett.
Absolutt. Og etter Oryxen, nå kan du si, så har vi jo kommet med den her tipstriken, som da er en, da sitter det en plasttipp på toppen, som i stedet for bly som det er på Oryxen, så sitter det en plasttipp på, og den gjør det at du får litt rettere kulebaner når du skyter, så at det, ja, og klyver lufta helt enkelt bedre enn jeg som er litt rund på toppen da.
Ja, det.
Og da får du litt rettere kulebane. Og samtidig da, når du treffer viltet, så skjuler det den plasttippen inn, og så åpner det opp ganske relativt snabbt da, ekspansjon. Så det er en mer lett ekspandert kule enn Oryxen er da, kan du si.
Akkurat. Kanskje da mer velegnet til litt mindre gjorte vilt.
Altså. Ja, det er. Men samtidig også er han følsom på ris og gräs och sånne ting då, det när du kommer i gräs exempelvis, då expanderar den där och då blir det inte något bra resultat likväl, men det sån är det ju med alla kulor, du ska ju inte skjuta när det är urent, men det, han är lätt expanderat, det är han.
Ja. Og så finns det vel ikke en kule som duger til absolutt alt heller?
Nej, nej, nej. Det är väl lite om man ska vara väldigt kresen så är det inte det. Men kan du säga som all around kule så kommer Oryxen väldigt högt upp då.
Ja.
För det finns ju i dag så finns det ett oändligt hav av goda kulor kan du säga.
Mm.
Swift har ju Scirocco och A-frame. A-frame är ju väldigt god kula med dubbelkärna med lodde framdel.
Mm. Mm.
Men har relativt hard så du får inte den chockverkningen på harde kulor som du får på passe mjuka kan du säga. Så, inte för mjuka men lagom. Det är som regel bäst då.
En ting jag lust att spørre dig om det är det här med blyfria kuler och det är ju en ganska stark som man ska väl kalla det politisk bevegelse som önskar blyfri ammunition på punktum.
Mm.
Mm. Hagel eller rifle. Vad vill det medföra? Ett sånt eventuellt förbud?
Ja, jag tror det kommer till att bli många som blir kanske lite besvikna om du ska köra med blyfritt då. För det som är idag då kan du säga så är det ju kobber det mesta för de blyfria.
Mm.
Det är möjligt att de finner på något annat material i framtiden men det är kobberkulor som är och i mindre kalibrer då eller om du tar som de krav vi har här med anslagsenergin på 100 meter så i 6,5 exempelvis så grejer vi inte att få de anslagsenergin. Det finns inte möjligheter för då blir kula så lång för att du ska få tyngden och då stabiliserar du inte och går in sidevis i viltet.
Viltet rätt och slett.
Ja, väldigt. Och detta har de ju många som har problem med idag och med lava hastigheter och blyfria kulor. Alltså kopparkulor, det går. Det är inte alltid lika grejt, men har du höga hastigheter så fungerar kopparkula. Inte en 100-150 meter, men så mister du hastigheten och då får du inte den expansion som du skulle vilja ha. Väldigt idag då, det som är problemet idag kan du säga det är att jägare har korta piper. De kapper pipa och de sätter på lyddämpare.
Mm.
Och när du kapper pipa så tappar du hastighet. Väldigt grejt att skjuta på korta avstånd men får du lite längre avstånd och kulat är kobberkula den tränger hastighet för att du ska expandera för att koppar är mycket hårdare än bly.
Mm. Mm.
Och då mister du expansion dig.
Mm.
När du har skjutit på ett vilt, kan du säga på lite längre avstånd med kopparkulor, så blir det då problem för att expandera lite ordentligt och kanske går in sidevis och välter i viltet och så har du skarskyting.
Mm.
Så jag ser lite grann som en lidelse till viltet. När vi idag har bly som fungerar bra och bly ger bra chockvirkning och ja dybdevirkning och allt på viltet så att det dör relativt raskt då.
Mm, mm.
Och skaden som den som äter köttet den ja jag tror de som jagar och har skjutit mest med blykulor, de tror jag lever längst om jag ska säga dem då. Och de har ju gjort väldigt mycket forskning med detta med folk, men jag tror inte de som innehåller mest bly, det är inte jägare i alla fall. Det är kanske de som bor i stora byar och sånt som har dratt i sig. Så detta det syns jag personligen är lite överdrivet. Den biten är. Men det är väl politiska krafter som drar inte syns kanske att jakt är så bra och det kanske kan ligga lite i de banorna där då.
Mm, mm. Ja, för det är klart, hvis vi snackar om restvikter på, låt oss säga, runt 90% uppover, vanlig brukt kule,
ja.
så det jo ikke akkurat sånn at det ikke den helt store blyspredningen vi snakker om.
Nei, det ikke det. Det ikke det. Og normalt sett når du skjuter et vilt, så skjer du bort det blodriset som blir rundt sårkanalen.
Mm.
Når du har skjert vekk, det kanskje, la oss si et spørsmål om 10, maksimalt 10 centimeter eller sånt eller rundt der.
Mm.
Og da har du fått vekk eventuelle splitter der, men du må undersøke nøye om du skal finne noen blysplitter i dette her, for det meste av blysplitter sitter som regel i lungepartiet der du har startet å ekspandere.
Ja,
om du skjuter elg da, i hvert fall. Så,
mm. Mm.
Så det, jeg synes at dette her er en väldigt väldigt överdrivet hela den här packa här med detta här.
Mm.
För så metalliskt bly om du å skulle få i dig metalliskt bly och du får i dig som blyfragment så passerar det genom kroppen utan att kroppen hinner att ta upp stora delar av detta här. Och det är stor skillnad på metalliskt bly och bly i gasform. Det är väldigt stor för det är farligt. Mm. Jag tänker gasformen.
Mm.
Så bly.
Ja. Men det är två vitt olika.
Två vitt olika, det är metalliskt bly och ja, metalliskt bly är det är bra, det fungerar bra till jakt då.
Mm.
Ta som hagel exempelvis. Jag skulle utöver en harajäger som hade varit i 40 år en gång innan han hade streket med visst hade varit farligt för. Ja. De ska ut hara och de ska ut fuggel. Hade den här gryta stående på svartdomen och surra och koka hela dagen. Och så åt de detta köttet efterpå.
Mm. Mm.
Och spytte ut en hagel i ny och ned. så det är lite överdrivet, syns jag.
Ja, ja. Du, mens vi är på det här, du nämnde det själv. Det här med blodslått kött, hur stor roll spelar kula för mängden? Många jägare är ju så upptagna av det här med köttödeläggelser, blodslått kött. Hur stor roll spelar kula efter din uppfattning?
Ja, det är ju kula kan du säga, eller det är levetiden efter det du skjuter på viltet som regel som gör att det blir så blodslått runt då.
Mm.
För lever viltet länge så det ligger och pumpar blod eller hjärtat går kan du säga så pumpar det runt i blod och då kommer det ut i hinner.
Mm. Mm.
Så ofta om du brukar harde kulor då så som inte ger chockverkningar så får den ofta sån här blodutredelse.
Mm. Mm.
Jag vet själv jag har skutt med harde kuler och skutt älg med och så går de av sted och kanske går en 100 meter. Och då får du blod i mellan hinne kan du säga si.
Det sprängs utöver
ja. Ja. Mm.
Vad du som har jaktat masse, du har ditt hela ditt yrkesaktiva liv jobbat med kulor och ammunition. Vad är efter din uppfattning mest optimala kalibre och kula för låt säga älgjakt?
Ja, det är många som frågar om kalibrer som den är ute och vad är den bästa kalibern och då brukar jag svara det att det är den kalibern du träffar med.
Ja, inte sant. Jag går på
för det är liksom vitsen med det är att du må placera kula rätt.
Mm.
Sen så har inte störelsen eller kalibern så mycket att säga då.
Nej.
Det har det inte.
Nej.
Du har ju att säga Magnum kalibrer som ja 300 och Winchester och du har Weatherby kalibrer som går med väldigt höga hastigheter och det är väl grejt på långa avstånd så fungerar det bra men det blir kanske väl så mycket på vanlig jakt då som om du ser älgjakt här i Skandinavia så ja, skjuter du älg på över 100 meter så det är väldigt sällan du gör utan det är som regel kort avstånd på 40-50 meter som du skjuter, og da trenger en ikke å ha noen sånne store kanoner, precis. Det går like bra. Men så kommer det andre vilte arter da, som kanskje krever litt mer, vildsvin eksempelvis, som har kommet en del, og det, da vil de gjerne bruke litt grøvere kalibrer, da, som 8 og 9 millimeter, 9,3. Men det var det som liksom teller, det du skjuter jo griser med 6,5 veldig fint, og det at du plasserer kula på rett sted.
Ja.
Da er det kvelden.
Ja.
Bruker du da et kuleval, kan du si, til det du skal skjute, så ja, noen vil ha lett ekspanderte kuler, og noen vil ha litt hardere kuler, så kan du laborere med det i den kaliber du har, om du har en mindre kaliber.
Synes du vi flinke nok, vi egne, til å variere ammunisjonen og kulene etter formålet?
Ja, det er vel begge deler da, det er begge deler. Veldig mange som har brukt, kan du si, vanlige blyspisskuler i mange år, og de har vokst opp med det, og de har skjøt i sine 4-5 elger med dette her, og alderen er kanskje nærmere 70 år, og jeg skjønner jo det at de ikke har noe lyst til å skifte og komme på alle disse nymotens ting, som det heter.
Nei.
Så det er en del da som kanskje kunne tenke seg å byte, men ofte de yngre jegere, de snapper dette her ganske raskt, og de leser mye i alt, både på nett og i blad og alt om dette her kulene, så de snapper opp dette veldig fort. Det gjør de. Og de er flinke til å prøve forskjellig og finne ut selv og hva som er bra og ikke bra, ja. Til den formen for jakt som de driver.
Ja. Hva er ditt foretrukne kaliber?
Nei, selv bruker jeg på elgjakt en 338 Winchester.
Du er såpass,
ja. Ja, så den har jeg hatt nå siden jeg kjøpte rifla i SAK 75 akkurat når den kom ut, så den har jeg brukt hele tiden. Men ja, ellers er det 6,5 jeg sverger til, kan du si, for jeg har også drilling i 6,5, og det fungerer veldig, veldig bra.
Ja.
Du må trene mye når du har grove kalibrer. Det merker jeg selv, at rekylen da, du blir skuddredd, og du synes du gjør et godt avtrekk, og så sitter ikke kula i helt tatt det du mener.
Nei.
Og det er det viktige med dette her. Det er veldig greit. Alle kan bruke grove kalibrer og kraftige kalibrer, men du må treffe.
Mm.
Det er liksom hele kluet i det.
Mm.
Det er dette.
Har du dempet våpen dine?
Ja, jeg har dempet på det.
Ja.
For jeg merkte jo også at jeg skjøt uten demper først, og skjøt på skiver, så skjønte jeg ikke. Plutselig så fikk jeg et skudd som ikke satt der jeg mente skulle sitte. Men så sette jeg på demper, så har det vært mindre rekyl. Ja, da greide jeg å samle opp det mye bedre.
Okay,
så det er en fordel.
For det er noe på det der, det er ubevisst når du får litt juling.
Ja, det er det. Og sånn er vi alle. Ja. Og jeg har jo skutt veldig mye, så jeg har jo mot mange jegere, da, kan du si. Så, og enda jeg da, som har den tendensen at jeg tåler ikke den julingen så vel ut. Det er mye behageligere å skjute med demper.
Mm. Det er kanskje unødvendig å spørre, men jeg spør for det. Hva slags kule er det du foretrekker?
Og jeg bruker Oryx.
Ja.
Jeg har brukt veldig mye forskjellige andre kuler. Så du jobber med innom denne bransjen her, så er det ikke bare det at den skal bruke det som vi produserer selv, utan jeg har testet veldig mye forskjellige kuler av alle slag. Og for å bilde seg i oppfatning, da, for vi prater med en kunde, så er det ikke bare å tro og liksom syns ut at du må ha testet og ha vet at det sånn og sånn fungerte det for meg når jeg skjøt der og da. Så jeg har prøvd det som er på markedet stort sett av kuler.
Ja. Med din bakgrund, vad tror du blir det nästa store innen ammunitionsbranschen och jakt?
Stor påskutgave av Villmarksliv I salg nå. Du får extra blad med de bästa råden till påskefjället och du får med praktisk turbestick. Blad proppet med gode reportager och du kan läsa vår store test av 8 turbrännare. Blad köper du I din närmaste butik eller beställ ett abonnemang på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja. Det tør jeg ikke svare på. Jeg skulle tro at det De kommer med sikter, alltså typ kikkertsikter eller sikter som då ställer in sig själv och så vidare. De har ju gjort några prototyper till detta.
Mm.
Så det kanske är det som kommer nytt då. Sen så kanske kan komma något nytt om det nå blir detta är med blyfritt och om det kan få fram några andra materialer, men som det ser ut idag så är det inte något på marknaden som är brukande då.
Nej. Vi måste snacka lite om jakt och så Kenneth. Du är ju en allsidig jäger och I hundegården här så står det ju jenter.
Ja.
men det jag tänker på är vad synes du vi jägare ofta är dåliga till när det gäller skyting och
ja det dåligt och dåligt det har ju blivit mycket bättre I och med att de införde den här storviltpröva.
Mm.
Så har det med åren varit mycket bättre för förr då kom de på älgjakta med ja gamla börser som inte var I orden då med rustade löp och kikert som satt lös och när prövskötarna så gick I hytt och pine och de kanske inte hade skjutit på många år med den här rifflan. Och det har ju varit bättre med på slutet ner nu så nu har de flesta jägare har väldigt god utstyr och de De märker fort när de är på banan att kikerten satt lös och det spredde väldigt.
Mm.
Men det som de, ja, det är dessa här 30 träningsskudda, det är ju bara ett minimum av det som de borde och skjuta, syns jag.
Mm. Mm.
Du bör, en vanlig jäger bör kanske skjuta en 200-300 skudd för att vara med och jakta då.
Ja.
Och det som jag syns är väldigt fint det är den här typ jaktfällskytingen som är på tidig på vinterstid när det inte är rena jakt kan du säga. Då är det väldigt fint att de är med på den och går sådana runder och då har de också inskutt rifflar för att de ska träffa kan du säga. Så det är väldigt bra då. Det är väldigt fin träning.
Mm.
Så Det jag skorter på mest, det tror jag är skyteträningar. För skyting och ska du skyta gott, det är typ en färskvara så du må liksom träna för att det ska fungera.
Det är inte något du kan, där kan du inte skli på gammal.
Nej, jag gör det inte. Jag märker det själv, att jag har skjutit väldigt mycket för och skjutit relativt. Gott, men idag så märker jag att jag har liksom, jag vet vad jag ska göra, men skiva står lite rolig om jag säger sånt.
Skiva ut och flytta på sig.
Ja, det är det. Så, och det har med träning att göra.
Ja,
för
ja.
Tränaren så blir en bättre.
Mm.
Och då samtidigt där så inser du också själv att du tar inga chanser. För du vet det att dette her var for langt hold, og jeg greide ikke å holde rolig, og da holder du igjen skuddet. Det skjønner du når du har trent en del og skyter litt. Men den som kanskje ikke har gjort det da, så mye, den tar sjansen og skyter, og det kanskje ikke alltid blir så vellykket da.
Jeg tenker det her med løpende vilt, din spesialitet som konkurranseskytter var jo mål I bevegelse. Og det med å løsne skudd på storvilt I bevegelse jo en diskusjon. Hva tenker du om det?
Nei, jeg rekommenderer titte. Det er vanskelig. Det er veldig vanskelig. Du må vite omtrent hastigheten på, som den løper. Du må vite ganske nøyaktig avstand og hvor mye skal jeg holde fram her for at du skal få et godt skudd og hvor det rent her eller det urent det liksom spørsmålet på en stor elg og nære hold så det vel for så vidt greit men ellers det bedre å skyte på vilt som står rolig det rekommenderer jeg absolutt
Går du med hund nå, eller?
Ja, jeg har hund, ja.
Ja.
Den slipper jeg bruker som løshund, ja.
Nettopp.
Og da står som regel dyra rolig når den kommer inn på losen, da. Hvis den kommer inn på. Det jo det som utfordringen der med vindretninger og ustabil vind som skifter, så... Så mister du sjansen ganske fort når det blåser I nakken, da drar vilt av sted.
Det en ubehagelig følelse av vind I nakken.
Ja, det det når du har motvind hele tiden, og så kommer du inn på ja, skuddavstand, kanskje du inne på 30 meter eller noe sånt fra elga, og så snur vind, og så får du den I nakken, og så er det borte med en gang. Men sånn det. Det er litt av jakt der,
ja. Ja,
det gjør det.
Jakter du mye annet enn elg, eller?
Ja, og det blir ikke så mye annen jakt da. Det kan jeg være med på å jakte litt rådyr iblant, og ja, kanskje går etter noe fugl, for det hender jeg... Jeg må skyte en 10 år siden jeg har til nyttårsaften. Det er tradisjon da.
Ja. Jeg så for øvrig storfuglkull der I veien der, like før jeg svingte opp der.
Ja, se der, ja.
Så det finnes der slaget her?
Ja. Ja, det, jeg vet det. Jeg har hatt noen 10 år som har drivet og gått I veien her nede. Så jeg håper at det har vært et kull for deg.
Ja. Du har jo vært med på mye, men går det an å plukke fram et minne? Altså, hva ditt sterkeste opplevelse fra jakt, for eksempel?
Ja, den fineste opplevelsen det når du har en god hund som I stålos. Jeg hadde en veldig fin opplevelse med en brukandes jente som jeg hadde og der den hadde gikk ut med en ku på morgenen og gikk ut ur området og vi fortsatte med jakta med andre hunder og så på ettermiddagen så fikk jeg inn på peilen og da var man på vei inn I området igjen vi skulle postere ut poster da og da gikk jeg inn på den losen och kom in på ja jag var väl en 100 meter ifrån eller något sånt där. Och hon driver och skäller på ett dyr. Plötsligt så kommer det den kua som gick ut på morgonen kommer upp emot mig, men det var ingen hund som lose på den. Kommer upp emot mig och ställer sig vid sidan av mig cirka 10 meter på sidan åt mig. Och står där och ser ner på där hunden loser. Och jag tänkte då är det säkert ett dyr TV med. Jag tänkte kanske är det en kalv med eller något sånt. Nej då, där kommer det fram en kämpefin oxe, en skovloxe. Och den jagar hunden och slår med skovlen emot hunden och han flyger runt och jag tänkte den här den var ju skjutbar så jag kunde skjuta den så jag tänkte att jag prövar att skjuta ner i nappen men du vet han slog att det hund sån hela tiden så det gick inte något särskilt men så var den inte så upptatt av hund man lurte på var är kua hen och kua stod ju egentligen på sidan om var och då gick den upp och så drog den öppet för att det kua då för det var cirka 70 meter emellan så här dyra kan du se. Och då när han löpte upp huvudet där och drog öppet där då sköt jag i nacken där då på det var ju knall och fall direkt då.
Ja.
Så det var en fin upplevelse kan jag se. Ja, då fick jag och hunden ut för jobben han hade gjort för han hade drivit med den här kua hela dagen och då hade den var väl i paringstiden så då hade oxen slått sig med en kua där då kan du se.
Hur stor var den där oxen?
Det var 16 taggar. Så det var brukandes.
Ja, var det här i...
Ja, det var på svensk sida här uppe i Östmark.
Ja, du säger svensk sida och här vi sitter fra huset ditt så ser vi över på Sverige. Vad kan det vara, 150 meter?
Ja. Sånt 130 meter, ja.
Och du fortalte ju tidigare idag din far, han var ju engagerad som gränselos.
Mm. Ja.
Under hela krigen.
Ja, han hjälpte inte bara folk, men det var ju den speciell Sønsteby och gängen hanses. Tjaukan som han heter.
Mm, mm.
Han gick över här varje gång han måtte rømme ut ur Oslo då. Och så gick han över här och vidare till Stockholm.
Akkurat. Och den där ruta blev aldrig uppdagad av tyskarna?
Nej, den gick bra. Under 5 år så gick det väldigt bra.
Far din var omkänt?
Ja. Han var jäger. För här var det beläggning med svenska militären var ju på andra sidan här och hade belägringar så det var full mycket militärer här och så kom det ju tyska patruller gående hela tiden och så var det en del lokala som var anhöriga till den tyska tron då, eller nazismen kan man säga som också vankade väldigt mycket
så han måtte vara särdeles nöje med tidspunkter och
ja det var en del episoder ibland som kunde vara lite tuffa. Och så kom bara gods som kom ifrån legationen i Stockholm som skulle levereras på Kongsvinger för vidare transport till Oslo. Ja, mye pengetransporter och sånt som man då måtte cykla härifrån till Kongsvinger då, och leverera. Ja, leverte han de på hos en som heter Sverre Herdal som du kanske har hört om den tiden. Och sen gick det vidare in till Oslo då.
Ja.
Det var ju manko både på pengar och ja, framförallt vapen då som de skulle hemifrån skulle ha.
Fantastisk historia.
Ja, det är mycket om den här gamla historien. Och han inte är allt, jag har bara hört det han har förtalt. Alltså.
Mm.
Sønsteby har ju skrivit en del böcker och det är ju med bilder här. En rapport från 24 som han heter.
Ja.
Den kan jag rekommendera att du kan läsa.
Fantastisk, Kenneth. Nu har jag ser också att det där är en liten valp här, så att du får åpenbart lite öra till östen nå.
Ja, det ska bli moro.
Tusen hjärtligt tack för praten.
Tack så mycket.
Stor påskutgave av Villmarksliv i salg nå. Du får extra blad med de bästa rådene till påskefjellet och du får med praktisk turbestick. Blad är proppet med goda reportager och du kan läsa vår stora test av 8 turbrännare. Blad köper du i din närmaste butik eller beställ ett abonnemang på bladkiosken.no.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.